Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Joel Backesten som är förvaltare på Danske Invest Sveriges småbolag. Och vi ska prata småbolag och jag säger välkommen hit.
Tack så mycket, ska bli jättekul.
Du, hur länge har du varit förvaltare?
Jag har varit förvaltare för svenska aktier i ungefär 4 år. Jag började på Danske Bank direkt efter plugget, men började faktiskt i Köpenhamn. Så att jag började på fixed income-sidan, så jag satt med räntor. Nämligen realränteobligationer, så länkade inflationen. Men sen bytte jag till rätt sida, och nämligen aktier och småbolag.
Varför var det rätt sida då?
Jag har alltid hållit på med aktier, aktieintresserad, varit med unga aktiesparare. Och det är egentligen på räntesidan, då satt man och var glad för en baspunkt per dag när man tjänar det. Det är lite mer action på småbolag, och där kan du ju verkligen få en bra uppgång om du hittar rätt bolag att investera i.
Det har ju verkligen varit action också i småbolag kan man ju säga den senaste tiden.
Ja, det har ju verkligen varit... Först var det ju väldigt mycket ner kring corona, även för småbolag. Men på senaste tiden har det ju hänt otroligt mycket. Men småbolag egentligen, de växer ju vinsten snabbare än de större bolagen. Och med högre vinsttillväxt och högre liksom, vinst per aktie, så kommer ju aktiekurserna även gå mycket starkare jämfört med de större bolagen.
Som småbolagsförvaltare, vad är det första du tittar på i ett bolag?
Jag skulle säga att ledningen i bolaget är jätteviktigt. För det är egentligen de som ska exekvera på strategin. Så att en dålig ledning kan ju få ett bra bolag att bli dåligt. Men även tvärtom. Så att en bra ledning kan ju verkligen vända ett bolag operationellt och få ut produkten. Självklart måste man ha en bra produkt och erbjuda till marknaden. Men ledningen är superviktig tycker jag.
När du ska utvärdera, ja, är det här en bra ledning? Vad tittar du på då?
Generellt så brukar man ju säga att småbolag är egentligen... styrda med av entreprenörer. Ett bra sånt exempel är ju exempelvis Lars Wingefors. Han brinner för det han gör. Det är hans egentligen familj, kärlek som är Embracer. Och så driver han det bolaget framåt hela tiden. Stort ägarandel i bolaget också tycker jag är viktigt att ledningen har, så att de är med oss andra aktieägare.
Ja, men ska vi ta några innehav? Om vi börjar med Embracer då. Hur ser deras balansräkning ut efter de tog in massa pengar igår?
Den stärktes upp ganska ordentligt, och redan innan hade de en stark balansräkning. Igår tog de in strax över 8 miljarder. Och då har de ändå haft nettokassa sedan tidigare. Så att nu har de ju egentligen skattekistan full för att kunna fortsätta köpa bolag. Och kollar vi historiskt har de ju även betalat stor del av förvärven med aktier. Vilket gör att de kan köpa bolag för en betydande andel om man går efter historien.
Så du menar, det är 16 miljarder de har liksom i cash om de vill och köpa. Och så menar du att om de också köper genom aktier så är det... Kan man säga hur mycket det skulle kunna vara?
Du kan självklart göra en matematisk övning, men det är beroende på hur mycket skuld de tar upp också i sin balansräkning. Så att det kommer bli skuld inblandad där också.
Om vi ser till... jag var och hälsade på Lars Wingefors, det var i september. Det finns också en podd om det som heter Med Wingefors i Värmland eller något liknande. Men detta var i september och det har ju hänt så otroligt mycket. Jag känner bara, det bolaget som vi pratar om då, det är ju förstås samma bolag idag, men det har ju hänt otroligt mycket sedan dess. Vad skulle, liksom om du blickar ett halvår tillbaka, vad har hänt skulle du säga?
Men det är det som är ganska fantastiskt med Embracer. Om vi bara kollar för 4 månader sedan, då var det inte många som visste vilket spel Valheim var då. Men om man kollar nu så är det ju mest sålda spelet på Steam. Mm. Embracer har en riktigt stor spelkatalog, så att det ger en optionalitet. Mm. Men de har även gjort flera stora förvärv. Exempelvis Gearbox, som de köpte, ett väldigt högprofilerat förvärv. Och vad som var väldigt intressant när de köpte Gearbox, det var ju att vdn sa att Embracer är bara i sin linda. Det kommer bli otroligt mycket större i framtiden, sa alltså det säljande bolaget, Gearbox.
Mm. Men frågan är, som jag vet att vår chefredaktör Peter Benson har tagit upp, det är till exempel, kommer man lyckas att hålla ihop det här på sikt?
Det är ju självklart en relevant fråga, men om vi kollar historiskt så har de absolut lyckats. De har ju blivit hem för de bästa spelutvecklarna i världen. Och de bygger en plattform, man kan kolla på Deka Games, de köper in Deka, bygger en plattform för att kunna fortsätta förvärva inom mobilspel. Och med det decentraliserade arbetssättet de har på Embracer så har de förutsättningar att göra det.
Om vi tar Deka då, som de köpte in, är det något år sedan eller vad är det?
Knappt,
det kanske är förra hösten. Ja. Där skulle man göra lite mini-stillfront kan man ju säga. Har de lyckats komma in på mobilsidan?
Det är fortfarande i sin linda, så att idag, om du kollar historiskt eller senaste kvartalet, så står det för en liten del av deras vinst. Men det är någonting de säger att de ska fokusera mer på framöver. Mm. Så att det är lite tidigt att utvärdera hur långt de har kommit där.
Mm. Och om vi tar då mobilspel, vad är uppsidan? Varför är det viktigt att också ha mobilspel i sin portfölj? Förutom att det är en del av att bredda sitt utbud såklart.
Själva mobilspelsegmentet växer ju otroligt starkt och otroligt mycket. Om man bara kollar på historiska siffror från i år så kan man ju se att intäkterna från Apples App Store är upp jättemycket inom mobilspel. Så att det är ju den genren som växer starkast. Så att det blir ett intressant exponeringsområde för Embracer som de inte haft sedan tidigare.
Är det yngre spelare också som kommer in där på mobilspelarna, eller det spelar ingen roll?
Jag tror vi får en liten annan typ av spelarbas. Mm. På många som spelar egentligen PC och konsol, de kan ju spela väldigt, väldigt mycket och vara hängivna och följa olika titlar och alla releaser på dem. Medan mobilspel kan vara lite mer fram och tillbaka, beroende på vilken strategi de har. Mm. Men om man tar Stillfront till exempel, så har de...
Som ni också har?
Ja, de har ju väldigt hängivna spelare, och spelarna är med Stillfront väldigt länge i varje spel. Mm. Så de har ju släppt flera releaser av varje spel.
Mm. Stillfront, har de mycket på gång? Är de lika aktiva, skulle du säga, som Embracer?
Ja, det tycker jag man kan säga. Vi kunde se att för 2 månader sedan så gjorde de ett relativt stort förvärv i Indien. De har möjligheten att fortsätta konsolidera hela marknaden, för den är ju väldigt spridd redan idag. Det finns väldigt, väldigt många olika utvecklare där ute.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring, eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag vet när jag träffade Lars Wingefors så pratade vi om att de är väldigt stora på den europeiska marknaden. Och då svarade han ungefär, jo men det finns ju inte så stora spelbolag här, så det är ju ingenting. Om man ska jämföra oss med de andra stora globala spelarna så är vi ju jättesmå fortfarande. Har du någon kommentar till det, och har du någon kommentar till var Stillfront, var man kan placera Stillfront någonstans på en global skala?
Men om vi börjar med Embracer och Europa, så har väl Lars sagt att de siktar på att först bli störst i Europa. Mm. Det kan jag inte exakt koll på siffrorna, men de har ju, om du kollar på marknadsvärdet på Embracer idag, så är de ju väldigt, väldigt stora. Men det finns vissa jättedrakar i USA, som du nämnde. Och skillnaden där, det är väl att de kör riktiga AAA-games, så att de lägger extremt mycket fokus på några spel. Mm. Och Stillfront är ju absolut en stor aktör på marknaden. Och kommer fortsätta förvärva enligt deras strategi, som de säger. Men det är svårt att uttala sig exakt vart de står marknadsposition. För att inom spel handlar det ju om att ha bra spel och fortsätta utveckla spel också. Mm.
Och om vi ska säga de här AAA, det är alltså en stor hit kan man säga, eller?
Ja, eller AAA, då kan man tänka GTA som läggs väldigt, väldigt många år på att utveckla. Och väldigt, väldigt mycket pengar på att utveckla det spelet. Så det blir stora förhoppningar på att det här spelet måste lyckas, annars blir det väldigt tufft.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Din fond, det har gått bra. Det har gått väldigt bra om man ser ett år tillbaka. I år är ni uppe nästan 10%, 9-10 eller någonting. Men sen ett år tillbaka är ni uppe 100. Och det kan man väl tillägga att om man ser till Carnegie småbolagsindex, så är småbolagen upp där någonstans, eller?
Ja, det blev en väldigt nedgång där under coronatiden. Mm. Och på ett år så tror jag vi ligger ungefär 25% före index. Mm. När jag säger vi, så att jag har ju även en kollega, Max Fridén, som sitter med. Så vi förvaltar ju småbolagsfonden tillsammans. Ja. Så Max började för, faktiskt relativt ny i vårt team, började för 2 månader sedan.
Men att det ändå har gått så pass bra, finns det några, vad i portföljen har gått bäst skulle du säga? Eller är det liksom, ni har gjort alla rätt?
Man skulle önska att man kan säga att man har gjort alla rätt, men så är det ju inte. Utan man brukar väl säga att om man har rätt 55% av tiden och har fel 45% av tiden, då kommer det bli otroligt bra i längden. Mm. Det är väl en quote som jag tror Warren Buffett har sagt några gånger. Mm. Men vi har haft rätt innehav till rätt viktningar. Och sen har vi haft exempelvis Sinch som haft en strålande utveckling. Mm. Sdiptech gått fantastiskt bra. Mm. Även en del mindre bolag som exempelvis Lime som utvecklats jättestarkt. Danska Chemometic har vi i portföljen också som har utvecklats jättestarkt.
Om vi tar Sdiptech, de har ju gjort ganska mycket här på bara sedan ett år tillbaka. De håller väl på att göra om bolaget på alla fronter, eller?
De har gjort en fantastisk resa. De började ju egentligen inom 3 områden där Property Technical Service var det största området. Och där hade de lite problem och det var ganska låga marginaler. Så att när de väl kom till börsen så det fick en tuff start. Men Jakob och Lennart, som vdn och CFO heter, har egentligen minskat ner Property Technical Service och fortsatt förvärva inom Special Infra och inom Water and Energy. Och exempel på bolag där inom, det kan vara fartkameror i UK. Det är exempel på bolag de förvärvar, så att det är en compounder. Och på det här sättet har de fått upp marginalen otroligt mycket. Och så har de även under tiden sålt av delar av Property Technical Service med låg marginal. Tillsammans fått upp förtroendet för aktiemarknaden. Så har det blivit en väldigt, väldigt bra resa.
Och CFO, han kommer från Lagercrantz, va?
Det stämmer mycket bra.
Ja. Har du det också i portföljen?
Ja, Lagercrantz också.
Ja. Du gillar compounders?
Men jag tycker compounders är ganska intressanta för att aktiemarknaden är inte alltid så smart. Så att om vi kan ta, om Stiptech köper någonting för 9 gånger EBIT, men själv värderas det 18 gånger EBIT. Så när de flyttar in det in liksom och börjar rapportera med de siffrorna, då fördubblas ju den vinsten de köpte. Så det är ett multipelarbitrage. Och det multipelarbitraget har historiskt fungerat jättebra.
Om vi då ser till ett annat innehav som ni har i fonden, Ratos, så är väl de lite på väg åt det hållet, eller? Är det att dra det för långt?
Jag skulle inte direkt säga att Ratos är bland handelsbolagen.
Men är de inte på väg ditåt?
Jag tror de vill säkert ta steg ditåt. Mm. Men de kommer inte säga att de är där idag. Eller, och det är liksom, de har fortfarande en lång resa att göra innan de väl är där. Men exempelvis att de ska ta in sin finansiering. Idag ligger finansieringen i deras dotterbolag. Men nu ska de centralisera den. Samma väg som de andra handelsbolagen gör. Att de ska sluta rapportera NAV och istället börja rapportera och fokusera på EBITDA-tillväxt. Det är likadant som de andra handelsbolagen också. Mm. Så att de tar små steg.
Mm. För ni har, Ratos vet jag, att det är ett innehav som ni har tagit in ganska nyligen ändå. Kan du säga hur du resonerar det där?
Men Ratos har ju egentligen en väldigt stor förtroenderabatt. Och det har de ju förtjänat, om man är helt ärlig. För att det har ju inte varit jättebra historiskt. Mm. Sen egentligen kom Jonas in, Wiström. Mm. Gamla Afri.
Ja, Afri, OF.
Ja. Ja. OF har vi för övrigt också i portföljen. Ja. Men då kom han in och har gjort om väldigt mycket. Antalet personer på huvudkontoret har halverats. Bytt ut många ledningar i dotterbolagen. Helt sagt stopp för förvärv av nya bolag. Han sa att vi måste först ordna den liksom organiska tillväxten och marginalen i våra dotterbolag innan vi börjar förvärva. Mm. Gjort om incitamentsstrukturen för alla som jobbar. Att du ska få incitament om det går bra, inte om det går dåligt. Så att han har egentligen tagit Ratos och gjort turnarounden. Så kollar på Ratos nu så anser inte vi att det är en turnaround längre. Under 2020 så tror jag 10 av 11 bolag ökade sin EBITDA. Mm. 9 av 11 ökade sin EBIT-marginal.
Mm. Vad är det för bolag, om vi ska nämna några?
Det är väldigt många intressanta bolag, skulle jag egentligen säga, om du kollar på dem standalone. Det är det som är problemet, att kollar på dem standalone så kan de vara intressanta. Lägger du dem i en påse och kallar Ratos, då är det en förtroenderabatt. Men ett som nog alla känner igen, det är Aibel, som de har fått lite stryk för medialt för att de köpte in. Men Aibel har ställt om så att ungefär hälften av deras orderbok nu kommer från vindkraft. Vilket är väldigt intressant. Det är en service för vind- och oljeplattformar. Mm. Ett annat sånt bolag är Diab. De gör egentligen lätt komposit material. Och så gör de det till vindkraft också. Så nu, du kan tänka dig ett stort vindkraftverk, hur stort det är, och de där propellerna. För att göra det så lätt som möjligt så använder du Diab. Fantastiskt bolag. Väldigt bra utveckling också.
Väldigt nischat.
Väldigt nischat, men de har även för båtar exempelvis Diab. Så det är inte bara, 63% är vindkraft, 20% båt. Och sen andra användningsområden självklart. Men sen finns det lite annat blandat där också. De har Speed Group, vilket är egentligen en håller på med lager. Distributör. De har Air Team, verksamma inom ventilation och egentligen installation av ventilationen. Hent, vilket kanske har varit lite huvudvärk. Det är ett norskt byggkedja. De har haft jätteproblem med marginalerna, men ja, förra veckan så egentligen gjorde Hent ett tilläggsförvärv av ett Göteborgsbaserat bolag. Så att de ser även där att det finns grejer att göra, så att de har börjat förvärva på tilläggskomponenter.
Och är det det som är lite tanken med en ny strategi då? Att det ska göras så kallas bolt-ons eller tilläggsförvärv, och de ska dotterbolagen göra?
Ja, det är väldigt intressant. Så att självklart, jag tror de utesluter säkert inte att göra något stort transformerande förvärv. Men det de har sagt det är att de ska egentligen göra små bolt-ons som egentligen varje bolag ska få göra. Bolagen ska få se att det här behöver vi. Här kan vi bli starkare. Och då låter de bolagen egentligen bestämma vilka typer av förvärv de ska göra. Mm.
Ja, vi lämnar Ratos så länge, även ifall vi inte hann gå igenom alla de bolagen. Vi tar ert största innehav som du nämnde här tidigare, som har blivit det största tack vare kursuppgången. Och det är Sinch. De har ju varit ute på uppköpsresa kan man säga. Har de råd att fortsätta?
Om man bara kollar på deras balansräkning nu så ser den ju en ganska stretchad ut. Mm. Så att konsensus är ju att de, om de ska göra något stort förvärv, att de kommer behöva ta in lite mer pengar. Mm. Och det är nog det många i marknaden går och väntar på också. Mm. Men att de kommer fortsätta konsolidera hela kommunikationsbranschen, det har de sagt att de ska göra.
Mm. Ibland så kommer ju frågor så här, Sinch, hur avancerat är det här egentligen? Att man ska kunna skicka ut meddelande att nu är det förseningar här när du ska checka in och så där. Hur svårt kan det vara? Liksom? Vad är USP:en skulle du säga i deras verksamhet?
Sinch har ju blivit ett väldigt komplext bolag i och med alla de olika förvärv de har gjort. Men
det över hela världen nästan?
Ja.
Asien kanske lite.
Asien har de inte jättemycket exponering mot, och framförallt kanske inte i Japan. Nej. När Softbank klev in som ägare. Ja. Så att där skulle de absolut kunna fortsätta expandera. Mm. Men det är ju komplicerat, och som du nämner, exempelvis att du får ditt boardingkort på ett sms som du kan trycka in via, och egentligen rich media. Mm. Det är egentligen där Sinch växer också väldigt mycket.
Mm. De har gjort, nu har jag inte i huvudet, men hur många förvärv som helst. De har gjort det i flera olika länder. Och jag vet att jag också intervjuade vd för ett år sedan ungefär. Och då var det apropå ett förvärv i Brasilien bland annat som de hade gjort. Och det var ganska intressant tyckte jag, att de gör ju många förvärv under coronatiden. Ganska stora förvärv som, jag vet inte, liksom han satt där hemma i sitt kök ungefär och gjorde alla de här förvärven över hela världen. Det är bara en liten passus. Men det jag tänkte på är, det måste ju ändå vara svårt att göra så många förvärv som alla ska integreras ungefär samtidigt, eller?
Självklart är det en tuff uppgift att integrera det här. Så att de håller just nu på att integrera plattformarna, för nu har de ju väldigt många liksom kommunikationsplattformar. Mm. Och där finns det stora fördelar i att gå mot mindre antal kommunikationsplattformar och på så sätt få synergier i det här. Mm. Men hittills har de ju lyckas integrera er väl. Mm. Så att kollar man på historien så bör framtiden se bra ut också.
Men de är dyra, hur ska man tänka?
Eller? Om vi kollar på multippen så kan vi kolla på en amerikansk konkurrent, Twilio. Ja. Jag tror de har ett market cap på ungefär 64 miljarder dollar. Ja. Och handlas på dubbla multippen. Mm. Så att allt är ju relativt utifrån det.
Är de liksom nära konkurrenter, eller hur kan man säga någonting hur de skiljer sig åt?
Sinch har en bättre vidd av operatörer de samarbetar med. Så att vi kan ta, om man loggar in på sitt mailkonto via Microsoft, och så får man den här tvåfaktorautoriseringen. Mm. Eftersom Microsoft är verksamma i väldigt, väldigt många olika länder, så kommer du då, de kommer då börja skicka ut sms till väldigt, väldigt många olika länder. Där har ju Sinch en styrka, att de har så många operatörer runt om i världen. Medan Twilio är mer fokuserad på USA.
Mm. Och Twilio, det stavas med W, va?
Ja.
All right. Om vi går vidare, ni har 4 fastighetsbolag i portföljen. Vi byter bransch, kanske man ska nämna då. Ni har 4 fastighetsbolag i portföljen. Du kommer själv norrifrån, låter det så?
Stämmer mycket bra.
Ja, och där har ni MP3 fastigheter, vet jag.
Ja.
Ja, varför?
För att vi tycker att det är ett väldigt, väldigt bra bolag. Vi är fantastisk ledning. Mm. De har en intressant exponering. De har även lite Norrlands rabatt skulle jag säga. Att folk kollar på dem och säger, ja men de där fastigheterna, de är inget bra, det är i Norrland. Mm. Men Coop i Piteå, det är bra ställen.
De har... Är det ett bra ställe?
Ja men du får en bra yield. Mm. Kommer folk sluta handla mat? Det är ett väldigt litet område. Men folk slutar inte handla mat bara för det. Mm. Om du får det här på väldigt bra kassaflödes yield, så blir det väldigt attraktiv investering för dem. Mm. Så att de har en intressant exponering. Det är mycket lättlager industri. De har en del handelsfastigheter som exempelvis Coop. Men de har även kanske granngården. De har några plantagen. Så att de har nischade grejer åt det hållet.
Mm. Och du var också, vet jag, Skatteverket i Östersund.
Stämmer bra. Det är inte sant.
Men vad skulle du säga, om man jämför att ha lätt lager och industri, och förresten så kan man väl säga också vad det gäller lagerfastigheter, att de blir allt mer komplicerade. Det är ju inte plåtlådor
absolut.
Längre.
Absolut. Ja. Absolut.
Men om man skulle säga det kontra ha kontor, vad är den stora skillnaden som fastighetsägare skulle du säga?
Men lätt lager och industri, det kan ju omfatta egentligen först alla typer av fastigheter. Och många, när man pratar logistik, många brukar ha en hårfin gräns mellan logistik och lätt industri. Men det krävs ju väldigt lite investeringar. Vad behöver man? Man behöver kanske en färgburk från Jysk och måla om varannat år i en sån typ av lokal. Det kan egentligen bara vara en låda i många fall. Men har du ett kontor, då behöver du bygga om. Du behöver ändra. Och får du en ny hyresgäst, kommer du behöva ändra layouten. Så det kräver mer tilläggsinvesteringar.
Det är också jobbigt att ha med människor att göra, eller?
Ja, men det är människor är bra. Men det blir väldigt fint på om du kollar på hur de här bolagen får igenom kassaflödena, vilket vi gillar med MP3. Mm.
Och om vi pratar om kassaflöden så kan vi också prata om, jag vet att MP3-fastigheter ibland kallas mini-Sagax. Vi kan ju prata om Sagax med David Mindus i spetsen. Det har ni också. Varför?
För att exakt egentligen samma argument. De ökar sin förvaltningsresultat varje år. Vi kan göra det bara väldigt, väldigt enkelt. Om de har en yield, vilket är en direktavkastning på deras fastigheter, på 6%. De lånar till 2%, bara förenklat nu. Och så har du 50% belåning på det. Då har du 8% tillväxt i ditt kassaflöde. Och sen får du en indexering på din hyra på 2% per år. Med belåning, då har du 12%. Sen gör du tilläggsinvesteringar i fastigheterna och då får du upp din hyra väldigt mycket mer. Och på så sätt skapar du en tillväxt i ditt förvaltningsresultat, som egentligen driver tillväxten i E-planavet.
Okay. Om vi då ser på David Mindus som har varit där väldigt länge. Jag har frågat honom några gånger om han vill vara med i en intervju i Affärsvärlden. Det vill han inte. Jag vet inte varför. Men har du fått access till honom?
Jag har träffat David Mindus, ja.
När då? Kan inte jag följa med nästa gång?
Nej, men vi var på deras kontor och talade med honom. Superduktig. Mm. Och han har ju verkligen lyckats och gjort rätt saker i Sagax. Mm. Så att det är verkligen imponerande vad han har gjort och vad han har skapat.
Men har du sett honom figurera i pressen särskilt ofta?
Det är mindre ofta.
Varför?
Det är en bra fråga. Inte riktigt reflekterat på den. Men han kanske tänker att han exekverar och levererar bra resultat istället. Och låter det tala för sig. Vilket han har gjort också. Mm.
Ja, det kan det ju vara. Action Talks eller vad man ska säga. Ja. Vilka två andra fastighetsbolag är det ni har?
Vi har Nyfosa. Ja. Vi har även Platser.
Jaha. Kan man säga att Platser är lite som Fabege i Stockholm, så är Platser det i Göteborg?
Inte riktigt. Ditt skulle jag säga.
Helt fel.
Ja, inte helt fel, men inte riktigt. Jag skulle inte riktigt säga det. Utan Platser har en väldigt intressant byggrättsportfölj. De äger, jag tror, enda bolaget som fortfarande äger mark i hamnen och kan fortsätta bygga där. De har Södra Änggården. Så att de har mycket projekt som kommer ut. Mm. Men självklart så har de mycket kontor, vilket även Fabege har. Mm. Men jag tycker skillnaden är att Platser får igenom kassaflödet också. Så de har utifrån det jämfört med Fabege. Ja. Så Fabege är mer, liksom, behöver egentligen utveckla, bygga och sälja därifrån. Mm.
Mm. Och Nyfosa, det är väl ett halvnytt bolag egentligen, eller?
Det stämmer bra. Det var ju, knoppades ju av Hemfosa där för 2-3 år sedan.
Engvall.
Ja. Men han har ju lämnat nu. Ja. Stina tog över för 3 månader sedan, eller 4. Men det är ett väldigt entreprenöriellt bolag. Gör otroligt mycket transaktioner, skapar värden därifrån. Bra kassaflöden, tycker deras fastigheter inte är bokade sökt. Så att det är väldigt intressant exponering. Och du köper in i en entreprenör. Du köper in några som verkligen vill skapa värden.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Karla också. Då går man in på karla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla stavas med C. Tack så mycket till Karla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag sa förresten här lite slarvigt, du kommer norrifrån. Var kommer du ifrån?
Kommer från Umeå, Norrlands huvudstad.
Mm. Är det ni som säger att det är Norrlands huvudstad, eller vem är det som säger det?
Jag tror det är allmänt. Det är allmänt, alla vet om det.
Ja, okej. Okay. Ja, men numera så bor du i Stockholm, fast du bodde tidigare också i Köpenhamn.
Stämmer bra.
Ja. Du, har du något annat bolag som har sitt säte lite norr om Stockholm, utanför tullarna, norrut?
Vi har ju faktiskt ett bolag som har huvudkontor i Umeå, ja, som har haft en fantastisk fin utveckling, nämligen Vitec.
Ja.
Så mjukvarubolaget, eller de äger ju en massa olika typer av mjukvaror. Du kan tänka dig mjukvara för begravningsentreprenörer, mjukvara för frisörer. Jag tror alla mäklare i Sverige använder deras mjukvara. Så att de har, jag tror, 24 olika affärsområden med olika typer av mjukvaror. Igen, ett bolag som gör många förvärv. Plockar in dem för att sen lägga om deras indexmodell till mer recurring typ. Och så kör de på därifrån.
Har du träffat vdn?
Lars Stenlund, ja, han har träffat. Han avgick här för 2 veckor sedan. Och då kommer deras CFO, Olle Backman, ta över. Som även är väldigt duktig och har varit med i bolaget länge.
Apropå ledningar, när det händer liksom att en vd lämnar eller någon tar över, nu pratar vi här om Nyfosa tidigare och nu Vitec. Hur tänker du när du ser sådana typer av ledningsförändringar?
Självklart beror det på vilken situation det är i. Nu har Lars, jag tror han ska vara i bolaget väldigt länge och gå i pension, och det har känts som det har varit på gång ett tag. Så att man kanske bara funderar på när kliver han av. Mm. Och det var ju samma sak med Jens Engvall. Han hade ju sagt att han kommer lämna inom en 2-3 års period.
Mm.
Men självklart kan det ju vara tufft att tappa en otroligt bra ledare.
Mm.
Så att exempelvis om Lars Wingefors hade klivit av ur Embracer, då hade man ju börjat, aj då.
Så är det ju med vissa som är till exempel Lars Wingefors, eller vad har vi mer? Erik Selin, ni har inte Balder, nej. Det är för stort.
Det är för stort.
Ja. Men där man faktiskt, jag tycker vi kan fråga dig om Embracer. Vad vore bolaget utan honom?
Det är en jättesvår fråga. Men han har ju verkligen lyckats göra något fantastiskt. Och han har ju drivit upp hela den där resan. Så att hade han lämnat, då hade man ju... Jag tror att det är väldigt decentraliserat. Väldigt viktigt att påpeka. Så att han sitter ju inte och tar besluten från Karlstad. Utan det tar ju varje spelstudio och sen självklart han en överblick. Men så det hade ju förenklat lite om han hade lämnat. Men det hade varit fortfarande en otroligt tung förlust.
Då hade kursen rasat, tror du?
Jag tror inte att kursen hade kanske reagerat bra om han hade avgått.
Du nämnde också Lime här i början av avsnittet. De håller på med kundregister och CRM-system kan man ju säga. Det finns väl en rad konkurrenter där. Hur ser du på det?
Ja, det finns väldigt många verksamma inom det här. Det är egentligen GDPR som öppnade upp att du är tvungen att ha de här CRM-systemen. Och jaha, det fick ju en jättetillväxt efter det.
Jaha.
Men det Lime gör, till skillnad från många andra, det är att 40% av intäkterna i Lime, det kommer från konsulttimmar. Så att de kommer ut i företagen och hjälper dem att implementera de här CRM-systemen. Koppla ihop det kanske med andra system så att göra specifikationer som just det här företaget behöver. Och på så sätt får de en edge. Så att det är ingenting som du bara kan egentligen trycka på köp i en webbshop och så har du ett CRM-system. Och så är det med väldigt många andra CRM-system, exempelvis Salesforce och liknande.
Under din tid som du har ägnat dig åt aktier, så vilken är din sämsta affär som du har gjort eller som du har gjort privat?
Man har gjort några affärer som man tänkte tillbaka, det där kanske man inte skulle ha gjort. Men i småbolagsfonden så ägde vi Tigo från höga nivåer ner till låga nivåer.
Det är aldrig bra.
Nej, det är aldrig bra. Så att den var ju inte lyckosam. Det är bara att ta. Vi hade även Bull i början när de fick FDA-problem. Och då rasade ju aktien. Hade vi även i småbolagsfonden. Men sånt kommer ju, och det är ju det som jag tror är ganska viktigt när du bygger en portfölj. Att du har en bra portföljkonstruktion. Mm. Att du inte lägger in allting på ett kort. Mm. Utan du har verkligen en portfölj. Så att har du ett bolag som går tyngre, ja, men du har andra bolag som hjälper till att sprida riskerna. Mm. Speciellt inom småbolag där det kan vara stora kast.
Mm. För hur många innehav har ni totalt?
Idag har vi 43 innehav. Mm. Så vi brukar se att mellan 35 till 45 innehav.
Mm. Och det största innehavet som är Sinch, det är heller inte så jättestort? Eller liksom...
Nej, det är 5%.
Ja.
Och då, men nu har vi minskat ner lite i Sinch för någon månad sedan. Mm. Men vi känner att genom att ha 35 till 45 innehav och så har vi rätt viktning och förhoppningsvis rätt innehav, så kommer vi väldigt, väldigt bra. Mm. Så vi vill egentligen att avkastningen ska komma från alla våra innehav och inte bara ett. Mm. På så sätt få en välbalanserad portfölj.
Hur kom det sig från början att du blev intresserad av aktier? Har du varit det sedan du var ungdom liksom?
Jag tror det. Min far satt på text-tv och kollade aktiekurser.
Mm.
Ja. Så att jag har väl fått lite därifrån.
Mm.
Sen var man väl fast.
Ja. Och så började du köpa så här på egen hand. Vad var det de första innehaven?
Jag tror faktiskt jag hade väldigt bra hit ratio. Jag satt och kollade tillbaka. Hade jag haft kvar mina Bure som jag köpte, ja, då hade det blivit väldigt, väldigt bra. Mm. Tyvärr höll jag inte kvar dem. Och det kanske visar liksom vikten av långsiktighet.
Mm. Mm.
Så den hade ju nog gått väldigt, väldigt många procent sedan dess.
Jag frågade ju här tidigare vilka som var dina liksom sämre affärer och så. Vad önskar du att du hade gjort för någonting? Vilka innehav kan du blicka tillbaka på nu och tänka, fasen, det borde jag ha plockat in?
Jag måste ju bara nämna Plaid som du nämnde tidigare.
Ja.
Den känns... Jag har kollat på, lyssnat på ledningen och liknande, men vi köpte inte in dem.
Nej.
Vilket var fel beslut. Vi skulle ha köpt in dem. Och de har ju gått otroligt starkt sedan dess.
Mm. Men nu så är de... Nu har det gått för bra, eller?
Det är alltid svårt att säga nu har gått för bra. Man får ju hela tiden utvärdera. Värdering beror ju bara på vad de har för framtidsförutsättningar. Mm. Men de har ju gått otroligt bra. Mm. Men det är inget vi äger just nu.
Jag tänkte vi skulle avrunda, men innan vi gör det så vet jag, du nämnde här innan vi slog oss ner att du har tidigare spelat hockey. Ja, vad hade du för position?
Jag var en back. Jag spelar hockey fortfarande.
Gör du?
Mm. Finanshockeyligan som finns i Stockholm.
Va? Vad är det för liga?
Det är vissa firmor på stan som heter hockeylag, så att nu är det paus på grund av corona. Men då spelar vi på måndag kvällar klockan 10. När ingen annan vill ha tid.
Mm. Vilka, är det någon du kan nämna som är med?
Namnmässigt, jag vet det. Nu har inte jag mött dem, men jag vet att det har varit väldigt, väldigt bra namn med. Alltså gamla NHL-spelare med i Finans-SM som också finns inom hockey.
Mm, okay.
Att jag för mig att Peter Forsberg var med något år tidigare.
Och vilka lag har du spelat i tidigare då?
I finanshockeyn?
Nej, på riktigt. Eller förlåt, det här är på riktigt. Men ja. Ännu mer på riktigt. Ja.
Jag började i Björklöven som junior. Mm. Sen flyttade jag ner till Tröja-Ljungby och spelade där. Mm. Han flyttade sen till Mariestad. Mm. Har varit utlånad till Tranås. Har spelat i Kristianstad och spelat i Olofström.
Det var många ställen. Ja. Men du hejar på vilket då?
Björklöven ligger ju närmast hjärtat.
Kommer de repa sig under säsongen, tror du?
De börjar ju väldigt bra, sen har det gått lite tyngre. Så att hjärtat säger ja.
Ja, gör det?
Ja.
Men hjärnan?
Det är inga kommentarer. Nej, det kommer gå bra. Vi håller tummarna att de går upp. De hade otur förra året, så att de förtjänar att gå upp.
Ja, okej. Okay. Jag säger tack till dig, Joel Backesten från Danske Bank. Tack för att du kom hit och pratade om småbolag och hur du tänker där.
Tack själv. Supertrevligt.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rothstein. Den här podden är tillbaka om en vecka, men mycket mer information, artiklar, analyser och allting hittar du på affärsvärlden.se. Och just nu så har vi ett erbjudande. Man kan testa på att bli digital prenumerant. Och detta bara för 99 kronor i månaden. Och då får man tillgång då till alla våra analyser, oberoende råd, dagliga nyhetsbrev via e-post, intervjuer och djupodlade reportage. Som jag faktiskt håller på att skriva ett på precis just nu. Men vi hörs om en vecka. Håll ut. Hej då! Okay.